Christer Inde är nästan bland svenska synpedagoger. Hans bok Se dåligt, må bra är närmast standardverket om att förhålla sig till sin synnedsättning. Och i samband med att den kom ut var han månadens ansikte här i taltidningen i augusti 2003. Och fortfarande 16 år senare föreläser Christer Inde, som sedan flera år är pensionär, om att just se dåligt och må bra.
Ja, fast idag har jag formulerat det lite mer drastiskt. Man kan säga så här, vad är alternativet till att acceptera det man inte kan ändra på i livet? Alltså man måste ju på något sätt förhålla sig till sakernas tillstånd. Om man ser dåligt och försöker hålla emot och se till att man blir landets första synskadade som inte är synskadad, då lever man ju både ett falskt och ett väldigt mycket krångligare liv som kräver mycket energi. Om man kämpar emot och säger att jag vill inte vara den jag är, då kommer man att bli spänd, trött, ledsen, bitter och ägna sig åt självömkan. Och alla de där krafterna är ju negativa. Och det är klart att det är jobbigt att inte se bra. Men om man både ser dåligt och håller emot och säger att det här ska jag inte visa för någon och inte ens för mig själv, då har man ett problem. Och jag tror det är väldigt bra att prata med någon och ställa frågor om hur ska jag göra. Och då är det ofta så att psykoterapeuter är sådana att man själv får svara på sina egna frågor. Och en fråga man ska ställa sig, ska jag se så här dåligt resten av mitt liv? Och det svaret är ju ganska givet, för det ska man ofta. Och nästa fråga är, hur ska jag förhålla mig till mig själv? Ska jag tycka om mig eller ska jag inte tycka om mig? Och om man tycker om sig själv får man ju också mer kärlek från andra. Så svaret på den frågan är ju ja. Du får tycka om dig själv fast du är en synskadad människa. Och nu sa jag fel. Jag är inte en synskadad man. Jag är en man som ser dåligt. Så synskadan är inte hela min personlighet, hoppas jag.
Men på vilket sätt skiljer sig det här från vad du sa 2003? Vad är det som är skarpare?
Det är väl det att jag inte har... Alltså jag är 72 år idag och inser att det är lättare att acceptera det här ju äldre man blir. Varför vet jag inte riktigt. Det är nog för att... Jag har ju redan visat att jag kan. Och då måste man ju säga till sig själv, det gick ju bra. Och mitt uppdrag är ju att säga till andra killar och tjejer som börjar se dåligt när de är i 20-årsåldern som jag var när jag blev synskadad, att var inte orolig. Alltså använd synskadan varken som argument för att du inte får jobb eller som ett argument för att du inte ska söka jobb eller klara dig i dina studier och så. Samtidigt måste man ju säga till sig själv, jag kan läsa 100 ord i minuten, en seende läser 250-300 ord i minuten. Jag måste jobba hårdare för att kompensera min nedsättning. Och det måste man också lära sig. Man får varken vara lögnaktig mot sig själv eller lat.
När jag tittade på det du skriver i boken så slogs jag av att det var en känsla ibland av, i positiv bemärkelse, av 70-talet. Att markera sig själv och markera en egen särart. Du pratade till och med om coming out.
Absolut. Och jag betraktar det som att jag kommer ut. När jag sitter på tåget och läser på 2,5 centimeters avstånd. För det gjorde jag ju inte de första 20 åren. Eller att jag tar fram en kikare och tittar på vilket spår tåget går ifrån. Och då har det blivit mycket lättare för mig. Och ingen kommer fram till mig på tåget och säger att det är förbjudet att sitta på tåget i Kalmar och läsa så där nära. Utan det är jag själv som förbjuder mig att vara den jag är.
Jag möter ibland till min stora förvåning människor som är aktiva i synskaderörelsen och som säger att de helst inte visar sig med vit käpp ute.
Ja, och då kan man krypa in i synskaderörelsen och gömma sig där. För där är det tillåtet, men inte ut i den andra världen. Och då har man bara gått halva vägen mot att vara öppen med hela sin personlighet. Samtidigt som inte hela min personlighet är synskadad. Utan jag har ju andra förmågor. Och jag har ju någon sorts förhållande till SRF som nästan är som en hatkärlek. Jag har ju varit medlem sedan 67. Men man vill inte riktigt ha mig i förbundsstyrelsen och sådär. Det kanske är för att jag är som jag är. Men jag anser ju att de stora hjältarna är min kompis Karin som är chef för Karlstad stift. Och har vit käpp och sköter jobbet jättebra. Och fick jobbet på en intervju hon gjorde eftersom hon är en så stark personlighet. Eller Anton som jobbar som ekonomiansvarig på ett fint företag. Eller alltså människor som ger sig ut i den andra världen och är de är.
Säger du att SRF är ett ställe där man gömmer sig?
Ja, men man måste ju också få vila sig och vara. Det är en förutsättning att kunna förhålla sig till sin synskada att man träffar andra människor i samma situation, självklart. Och jag har ju varit med i en diagnosförening med de som ser dåligt av samma skäl som jag själv. Precis som RP-föreningen och glaukomförbundet och så. För vi vill ju gärna söka oss till varandra. Men sen måste man ge sig ut i den andra världen och visa sig själv och andra att det är inte synskadan som är min begränsning. Det kan vara begåvningen eller min personlighet eller mitt dåliga uppförande eller så.
Längre tillbaka så sa du att du tyckte att SRF skulle vara mycket mer av en kamporganisation. Säger du det fortfarande?
Ja, det tycker jag. SRF är väldigt städade och jag har varit med på medlemsforum och så. Och det är ju trevligt att ha trevligt, men det skrivs ju inget till media efter en sån stor manifestation. Och då frågar man sig, varför inte? Och det tycker jag skulle vara enkelt att få ut svårigheterna och behoven med ledsagningen så i media om man är mera kampinriktad.
Hur skulle det se ut? Vad tycker du de borde göra i så fall?
Du menar att du kommer till mig som om jag jobbade på reklambyrå som jag gjorde förr i tiden?
Ja, varför inte?
Man måste ju provocera. Alltså man måste ju se till att människor som ska fatta de här besluten får gå med vit käpp och filma dem och säga att ta det till jobbet nu för att se hur lätt det är. Eller på annat sätt få det här budskapet ut i världen. Ta någon person som motsvarande vår fantastiska vän Bengt Lindqvist förr i tiden. Hur skulle han kunna sköta det här jobbet på riksdagen om han inte hade transportservice? Eller färdtjänst eller handikapplimousin, oavsett vad man kallar det. Vi behöver ju hjälp och assistans för att kunna leva ett vanligt liv. Å andra sidan tycker inte jag om de här historierna man beskriver synskadade. Alltså när man säger att oh, han eller hon klarar sig så bra och sådär. Utan mitt enda krav är att få vara som alla andra. En hel och lycklig människa. Och ha alla de glädjeämnen som livet ger trots att jag ser dåligt.
Och hur länge har du framfört det här budskapet om du räknar ihop åren?
Det är säkert många som har framfört de här budskapen. Och jag fick möjlighet när jag blev ordförande i den här diagnosföreningen att starta ett arvsfondsprojekt på över 6 miljoner som vi kallade för Se framåt. Och stödet till anhöriga i verksamheten kallar vi för Starkare tillsammans. Och de här filmerna och det här professionella materialet har ju klickats under förra året 3500 gånger. Så att på det sättet med professionalitet och starka budskap så kommer man ju igenom till många fler.
Hur ser du på det som har hänt under de åren du har varit aktiv och ut, eller under de åren då du har haft din synnedsättning, alltså samhällsförändringar, att vi har fått antidiskrimineringslagar, att det blir mer och mer uppmärksamhet kring frågorna? Är det bara ord eller har det skett en verklig förändring?
Jag skrev en bok för några år sedan tillsammans med Örjan Bäckman och Kerstin Fellenius som heter Återblickar, mer än 40 år av svensk synhistoria. Och då konstaterade vi på 80-talet fanns allt. Det fanns heminstruktörer i kommunerna, det fanns folkhögskolekurser, det fanns yrkesrehabilitering, det fanns syncentraler. Idag har ju yrkesrehabiliteringen förlorat i professionalitet.
Men är det så att det för säg 25-30 år sedan fanns en fungerande organisation som gav det stöd som behövdes? Idag finns inte det alls i motsvarande utsträckning, men det pratas mer om antidiskriminering. Har det blivit mer snack och mindre verkstad, eller?
Jag tycker att människor är mer upplysta, allmänheten är mer upplyst idag. Jag menar, som man betraktar olika typer av funktionshinder eller andra människor som har en annan sexuell läggning och så. Det är ju en mer upplyst allmänhet vi har. Men yrkesrehabiliteringen, integrationen i skolan, den är inte bättre. Man ska inte bli gammal och grinig och säga att det var bättre förr. Men i det här fallet så var det det.
Du använder ordet rehabilitering, men i början av 2000-talet så sa du att du inte gillade det ordet.
Ja, har jag sagt så. Nej, men det handlar ju om anpassning, alltså tekniskt och pedagogiskt och så. Men rehabilitering måste alltid börja, tycker jag, med insikt. Att man själv vet varför man ser dåligt och i nästa steg, kan jag göra någonting åt det? Kan jag se bättre? Nej. Ja, då kan man ju sätta igång och träna. När man har sagt till sig själv, nu är det som det är. Fast det kan ju ta tid. Jag tror ju mycket på den här psykiska återhämtningen. Eller som Teppas Fågelberg skriver i förordet till boken som gäller fortfarande. Det är ju mina ögon som är dåliga, inte jag. Först kommer chocken och så kommer sorgen och det där jobbet som man måste hålla på med. Och sen så har man gråtit färdigt och då börjar man titta upp i himlen. Och då finns det kapitel som heter En liten bit blå himmel.
Och där tonade applåderna ut på den föreläsning som författaren, synpedagogen med mera Christer Inde höll i SRF Skånes regi i förra veckan i Malmö. Hans bok Se dåligt må bra finns inläst som talbok och i punktskrift. Och det gör även flera andra böcker av Inde. Också Återblickar samt Se framåt som nämndes i intervjun finns inlästa. Se framåt är främst avsedd för personer med Lebers hereditära optikusneuropati, eller LHON, som även Christer Inde har, och för deras anhöriga. Reporter var Dodo Parikas.